Jag vet inte om det har undgått någon, men imorgon är det ju faktiskt julafton. Den här fantastiska dag. Hemma hos mig har jag två barn som för första gången, skulle jag nog vilja påstå, på riktigt har en sån där julförväntan. Alltså, innan så har jul mest kommit och det har varit jättetrevligt, men de har inte riktigt greppat det där med nedräkning och vad det är som kommer och hur det liksom... Vi har inte vågat lägga fram julklappar under granen förrän på julafton, för vi har varit rädda för att de inte ska få vara julklappar. Ja. Men det här året så är det liksom, vi räknar ner, vi öppnar kalender och de liksom går runt och tittar på den fina granen och de skruvar upp den gamla julkyrkan som spelar musik. Och mitt i alltihop så står det ju också en krubba med ett litet Jesusbarn. Som för övrigt till min sons stora förtret har ett Jesusbarn som sitter fast i krubban. Han frågade mig häromdagen: mamma, så var det väl ändå inte på riktigt? Nej, men det är väl för att han inte ska liksom försvinna då, kanske. Jag vet inte. Men vi sjöng precis att Jesus är i centrum utav allt. Och jag tänker att bara det är ju en utmaning att ta med sig in i juletider. Att låta Jesus få vara med i all julmat, i all gemenskap och mitt i alla traditioner. För vi är oftast ganska bra på det där med traditioner när det kommer till jul. Vi gillar det liksom. Och idag är det ju fjärde advent, så då tänkte jag att ja, men jag håller mig till traditionen. Och när jag slog upp kyrkoårets traditionella text för den här dagen så är rubriken Herrens moder. Maria, Jesus mamma. Ibland så är det som att vi har lite svårt att förhålla oss till henne. Det är som att det finns två bilder av den här kvinnan och vi har lite svårt att få ihop dem. Det ena är ju kanske den bilden som vi tenderar att ha i våran tradition. Bilden av en Maria, en ung tonårstjej utan social status. Det oväntade valet, den otippade. Hon som inte hade någonting att komma med rent mänskligt sett och som ändå blir utvald. En helt vanlig och väldigt ung tjej. Så har vi den där andra bilden av helgonet Maria, som nästan står lite grann för det där överjordiska. Hennes roll och funktion som är så gigantisk. Den extraordinära kvinnan som är sammanlänkad med Gud själv. Och så sitter vi med de här bilderna och kliar oss lite i huvudet och så funderar vi på hur kan det bli så här? Vad är det som gör att vi sitter med två så olika bilder? Och hur går det att få ihop det? Berättelsen om Maria börjar ju i den här otippade tjejen. I det där oväntade valet. Och det kommer ju sluta i himlen. Med Gud själv. De där två bilderna, tänker jag, på något sätt representerar två delar av samma sanning. För det finns ju en start och det finns ett slut och så finns det ju en resa däremellan. Och den resan, tänker jag, är lite speciell. Hon börjar som en ung tonårstjej, men hon stannar ju inte där. Och vi ska ta avstamp i Lukas 1, där vi hittar dagens text. I mötet med ängeln. Och sen får vi se lite vart den här resan kommer att ta oss idag. Vi läser från Lukas 1:26-38. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: gläd dig du som har fått nåd. Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängeln svarade henne, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Wow. Alltså tänk om man hade kunnat få vara en fluga på Marias vägg när det här hände. I den här högst märkliga text så finns det en kallelse som förändrar allt. Vet, om det är någonting som Maria med säkerhet förstår här så är det att ingenting kommer att bli sig likt. Hon säger, jag är Herrens tjänarinna, låt det ske med mig som du har sagt. Det är ju ingen liten sån där frid Maria, ha det bra nu, som ängeln kommer med. Han kommer med en nyhet som kommer att kasta omkull hela Marias liv. Utan facit på vart det kommer att ta vägen så är hon redo att ge upp allt. Gabriels besök sätter punkt för alla hennes tankar, alla hennes egna drömmar, alla hennes förhoppningar om hur livet skulle bli. När hon säger orden, låt det ske med mig som du har sagt, så väljer hon att byta ut sin egen tanke om tillvaron mot den tanke som Gud har för hennes tillvaro. Vet, Bibeln säger någonting om Guds tankar i jämförelse med våra. I Jesaja 55 så står det, mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Det känns som ett lite återkommande tema i Bibeln. Att Gud vet bättre. Att han har koll på läget. Och ändå är det så oerhört svårt att släppa kontrollen. Att ge upp det som är mitt. Och här pratar jag nog kanske mer till mig själv än till någon annan här inne. För jag älskar att planera. Jag älskar att ha koll. Och när jag vet, då är jag liksom trygg. Ändå finns det någonting så bibliskt i det där med Guds timing, med Guds vilja, med Guds tilltal och med hans väg. Gång på gång ser vi i Bibeln hur människor som möter Jesus släpper sitt eget för att följa. Vi ser det i lärjungarna. De släpper sina nät, de lämnar sina båtar och de säger vi följer dig. Visste de precis vart det skulle ta vägen? Nej. Och det gjorde det ju inte för Maria heller. Ja, men hade kallelsen varit så där tydlig så att det kom en ängel, då hade jag nog också. Eller? Var det så där tydligt egentligen? Maria var ju en av dem som väntade på en utlovad messias. Men jag tror inte att hon hade så bra koll på vad som skulle komma. Hon visste nog bara att mötet med ängeln, kallelsen från Gud och mötet med Jesus Kristus skulle komma att förändra allt. Och jag tänker att det är lite samma med oss. Att Gud bjuder in dig och mig att tro på honom, att följa honom. Och kallelsen som han ger är på inget sätt otydlig. Den ekar ifrån historien ända in idag. Kom och följ mig. Bli min lärjunge. Lev ditt liv för mig och dela det du har fått vidare till andra. Ja, men tänk om det inte blir som jag hade förväntat mig då. Nej, just det. Just det. Tänk om skaparen av universum har en högre tanke om dig än vad du förmår tänka själv. Kallelsen till Jesus kan komma att förändra allt. Och väljer du att följa Jesus så har det en naturlig konsekvens. Det oväntade livet. Om vi går tillbaka till Maria. Hon hade ju förmodligen inte hunnit tänka igenom allt från det att ingen säger vad han vill säga till att hon säger låt det ske med mig som du har sagt. Den där tiden däremellan var nog inte, ja men ge mig 3 veckors betänketid så återkommer jag. Utan ganska direkt så är det någonting i Maria som säger att ja, vi går. Och om vi hade kunnat pausa berättelsen innan hon svarar ja, om vi hade frågat henne, vad tror du kommer komma nu? Så är jag osäker på att hon hade sagt, jo men jag tror att det blir 9 månader först av besvär mellan mig och Josef och snea blickar från människor som ser att jag är gravid utan att jag är gift. Och sen blir det nog en väldigt jobbig resa till Betlehem när jag är höggravid. Och så mitt BB blir ett stall. Och sen när jag väl har fött världens frälsare i ett stall i Betlehem så tänker jag nog att vi ska fly till Egypten. Till ett land som jag inte känner till, till ett språk som jag inte kan prata, till ett folk där min trygghet lämnas helt och hållet. Det är nog så det blir. Nah, jag tror inte att det var det som Maria hade tänkt. Och inte nog med att Maria klev in i ett oväntat liv. Hon fick en i allra högsta grad oväntad son. Om vi går tillbaka till vad ängeln sa, så sa han så här. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Amen, säger vi på det. Men vad var det för messias som Maria väntade på? Ja, inte den son hon fick, kan man ju säga. Hon var judinna. Hennes folk hade i generationer väntat på en messias som skulle komma med befrielse rent fysiskt. De väntade på någon som skulle bryta den romerska ockupationen. Någon som skulle sitta på tronen och regera i landet. Folkets frihet. En krigare. Att hon skulle föda messias, det hade hon ju fattat. Även om det kanske också var en svår nöt att smälta. Men hon både visste och hade ingen aning alls om vad det var som skulle komma. Hon hade ju säkert någon sorts förväntan på var den där kallelsen skulle ta henne någonstans. Hon skulle bli mamma till Messias som skulle befria folket. Men Jesus var inte den hon hade trott. Vi brukar ibland prata om det oväntade i att Gud väljer en ung tjej, Maria. Det oväntade i att Guds son föds i ett stall. Eller alla de andra oväntade omständigheterna. Men vi pratar kanske inte jättemycket om att Jesus också i allra högsta grad var oväntad på många sätt. De hade inte förstått vem det var som kom. De hade inte förstått vilken typ av befriare det var som föddes i det där stallet. Alltså inte ens om vi spolar fram till korsfästelsen, eller dagarna före Jesus på korset, när han berättar för sina lärjungar som han har tränat upp i flera år om vad som kommer att hända, så väntar de fortfarande på att han ska återupprätta riket på det sätt som traditionen bjuder. Och jag vet inte riktigt hur du tänker att Gud ska komma och möta dig. Jag vet inte vilken typ av liv du skulle se framför dig om du blundade och tänkte, om jag ger allt till Jesus, vart bär det då? Jag kan bara gå till mig själv. Och det enda jag vet är att mitt liv idag är något helt annat än vad jag väntade mig när jag en dag stod och sa, Jesus, jag vill leva helt för dig. Och jag vill inte stå här och påstå att jag alltid lyckas, eller att jag alltid är perfekt, att jag alltid följer det som Gud vill. Men jag lever med en längtan att hans vilja för mitt liv ska få vara större än min egen vilja. Och det betyder faktiskt att jag ibland har gett upp en del av mina drömmar och mina ambitioner. Hade jag kunnat ha ett bra liv om jag hade satt mina egna ambitioner först? Ja, det tror jag. Hade jag kunnat göra skillnad och hade Gud kunnat använda mig även om jag följde det som var min dröm? Säkert. Hade jag velat byta det liv jag lever idag mot något annat? Aldrig. Aldrig. Jag har ingen aning om vart livet med Gud kommer att ta mig i framtiden. Jag har ingen aning om vart det bär. Men om det är någonting jag vet, så är det att jag väljer hellre det livet alla dagar i veckan framför vad mina egna drömmar skulle kunna ta mig till. Och jag är nästan säker på att om vi hade kunnat fråga Maria i efterhand om hon skulle göra om det, så hade hon sagt ja. Jag tror inte att hon hade valt att byta ut alla de utmaningar, alla de motgångar, åren på flykt. Alltså om det är någonting vi förstår när vi ser på hennes liv, så är det att det var inte enkelt alla gånger. Men jag tror att hon var välsignad på riktigt. Alltså jag önskar så att jag kunde leva ett liv som slutar en dag med att jag får möta Jesus i himlen och säga, jag gjorde allt jag kunde. Jag gav allt jag förmådde. Och det är inte en fråga om jämförelse med någon annan. Det är inte en fråga om att vi ska titta på, ja, men har Alice gett mer än mig nu av sitt liv? Eller hur är vi mer eller mindre kristna? Det är inte det handlar om. Det handlar om att när jag en dag står inför Jesus, så önskar jag att jag bara kan säga, jag gjorde det jag kunde med det som satt i mina händer. Jag gjorde det jag kunde med det liv som jag hade. Det du gav mig, Gud, det försökte jag förvalta så gott det bara gick. Både genom motgångar och glädje. Jag gillar äldre människor. Jag gillar ungdomar också. Det är ju jättebra för att jag jobbar med ungdomar. Men jag gillar äldre människor. Och speciellt äldre människor som lever nära Jesus. Det finns något speciellt i mötet med en människa som har gått med Jesus länge. Och jag hade förmånen när min morfar var på väg till himlen att jag fick vara med och sitta och vaka vid hans sjuksäng. Och när han låg i sin sjuksäng och var inte alls bra fysiskt, så satt jag där och pratade med honom. Jag satt och läste Bibeln för honom. Och hans kamp då var inte allt det som han gav till Jesus. Det han på något sätt ångrade eller brottades med var inte så här, åh, varför gav jag mitt liv till Jesus? Varför sålde vi huset och då byggde en kyrka i Afrika? Utan hans kamp handlade om de saker han inte hade lyckats ge. De saker som han inte hade lyckats göra. Han sa att tänk om jag bara hade kunnat göra mer. Och jag tror inte att det främst handlar om att vi ska göra mer för Gud. Utan snarare att ge lite mer av oss själva till honom. Att vi låter honom leda oss bortom det som är våra drömmar. Jag tror att det var vad Maria fick uppleva. Gud som hade någonting annat för henne än vad hon själv hade tänkt. Ibland oväntat jobbiga saker. Men jag tänker också att hennes liv måste ha varit helt fantastiskt. En av de sakerna som jag inte kommer ifrån när det kommer till Maria, när jag tittar på hennes liv, så är det troheten. Ni vet, när hon säger låt det ske med mig som du har sagt, så är det inte bara en fråga om att Maria tackar ja till att bära Guds son i 9 månader och föda honom. Det är inte bara en fråga om att hon ska uppfostra honom tills han är stor nog att stå på egna ben. För Maria är det här en fråga om ett livslångt lärjungaskap. Hon föder Guds son in i världen, men det är bara startskottet på hennes kallelse. Det är ju inte en liten grej, men jag tänker att de där många åren som kommer efteråt säger oss ganska mycket om vem Maria egentligen är. Hon var med och uppfostrade Gud själv. Och inte nog med det. Hon lät Jesus förvandla hennes liv. Hon var en efterföljare. Hon var en lärjunge. Hon stod fast vid sitt beslut att följa även när hon inte riktigt förstod. När Jesus blir 12 år så åker familjen till Jerusalem för att fira påsk. Och på väg hem, de har gått i en dag, så inser de att Jesus, han är borta. 12 år gammal, vi har tappat bort våran son. Oj. Så de återvänder till Jerusalem. Och det tar 3 dagar att hitta honom. Och när de väl hittar honom, då tar ju föräldrakänslorna i Maria över. Hon vänder sig till Jesus och säger, varför har du gjort så här mot oss, Jesus? Vad tänkte du med? Oron liksom sipprar ut. Och Jesus respons är ju helt makalös. Vi ska läsa från Lukas 2. Då säger han till dem, alltså Jesus säger till sina föräldrar, varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far? Men de förstod inte vad det var han sa till dem. Därefter följde han med dem ner till Nasaret och underordnade sig dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. De förstod inte. Maria fattade inte vad det var som hände. När Jesus stannade kvar i templet så hade hon inte greppat vad det handlade om. Vad gör hon då? Jo, hon bevarar tanken i sitt hjärta och så fortsätter hon att gå i det som är hennes kallelse. Utan att veta. Utan att förstå. Och lite längre fram i tiden, vid foten av ett kors på långfredagen, när många av lärjungarna har flytt, för deras mästare är tillfångatagen och uppspikad på ett kors. Petrus, han förnekar Jesus att han ens kände honom. En av de starkaste och stabilaste lärjungarna. Vart finner vi då Maria? Jo, vid korset. Jag tänker att det måste ha plågat henne något enormt att stå där. Att se sin egen son, att se Guds son och världens hopp hänga där och dö. Och ändå så är det just där som hon befinner sig. Jag är inte säker på att hon förstår, Men hon tar inte den enkla vägen och hon följer det som hennes hjärta har beslutat sig att gå i, sin kallelse. Och spolar vi ännu längre fram, efter att Jesus har uppstått igen, efter att han har återvänt till himlen, han har utlovat en hjälpare, utan svar på hur det kommer att bli, så är det en skara av lärjungar som samlas för att be och vänta på den här hjälparen som de inte har en aning om vart det kommer ta dem till. Vart finner vi Maria då? Jo, mitt ibland dem som sitter och ber och väntar på hjälparen. Inte ens när Jesus har återvänt till himlen så har hon gjort sitt. Hon är en sann lärjunge. Hon är en oerhörd förebild när det kommer till att följa Jesus. Och det finns faktiskt en hel del, tror jag, som går att ta till sig, som går att applicera in i våra liv. Maria är liksom inte en myt eller legend, hon är en riktig person. En ganska vanlig person som låter sitt liv blir förvandlat av Jesus. Och det är det som gör skillnaden i hennes liv. Det är det som kan få göra skillnaden i ditt liv. Du måste inte bli speciell. Det är Gud som är speciell. Jag läste en artikel häromdagen och där stod det: Incarnation is not the exception, it's the rule. Alltså att Gud blir människa är inte undantaget, det är regeln. Mitt i ditt vanliga liv så kan du få bjuda in Gud själv. Det är inte ett undantag att han väljer att komma till dig. Det är regeln. Det är så det fungerar. Det är så han har tänkt. Och det beslutet, ditt ja, ditt välkommen till Jesus, det kan få leda till ett liv som är högst oväntat. Det mötet kan få förändra allt när du väljer att släppa kontrollen till Gud. Är det inte läskigt då att släppa kontrollen till Gud? Jo, det är det ibland. Men det finns något oerhört tryggt i att det är Gud vi lämnar kontrollen till. Under hösten här har vi haft konfa och en av onsdagarna så pratade vi om dom och rättvisa. Och jag frågade om det kändes rättvist att Gud skulle döma en dag. Och en kommentar den onsdagen som fastnade i mig, som jag burit med mig sedan dess, var: ja, men om det är någon jag vill ska döma mig så är det väl Gud ändå. Och du vet, kontrollmänniskan i mig säger ungefär samma sak. Ja, men om det är någon jag kan tänka mig att släppa kontrollen till så är det väl Gud ändå. I Jeremia 29:11 så står det att jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar, inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Vet, när du säger upp lite av dig själv, när du ger dig själv till Gud, så är det det här du ger dig till. Gud som vill ge dig frid. Gud som vill ge dig en framtid och ett hopp. Det är vad han bjuder in dig till. Det är vad det där barnet i krubban påminner oss om. Det är vad Maria pekar på. Ett liv som blir förvandlat och ett liv som kan få bli fyllt av Guds frid. Han har goda tankar för dig. Och det är vad vi en stund nu ska få chans att göra. Du ska få chans att bjuda in Gud i ditt liv igen. Om du känner bara, amen Gud, jag vill ge dig lite till. Inför de här julhelgerna, bara ta allt kan man också säga. Alltså Gud, bara kom in och var den som du vill i mitt liv. Jag vill att du tar kontrollen. Du kanske står i en situation där du känner bara, det är hopplöst. jag vet inte vart jag ska ta vägen. Då finns det någon som kan komma med hopp. Det finns någon som kan lyfta där det känns omöjligt. Om du aldrig har sagt ditt ja till Jesus, kan du få göra det idag. Lovsångsteamet kan få komma fram. Vi kommer att ha förebedjare som också kan få komma fram. Och oavsett vad ditt behov är idag, oavsett vad du känner och tänker och bär på, så vet jag att Gud, han älskar dig. Han vill möta med dig idag. Och när du går fram till en av våra förebedjare, så kan du få berätta vad du vill att Jesus ska göra för dig. Och de lägger sina händer på dig och ber för dig. Vi ställer oss upp och ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du kom hit till jorden. Tack att det mötet förändrade Marias liv. Jag tackar dig för att du är här för att förvandla liv idag. Jag tackar dig för att du är den som kan förändra allt. Tack att du vill oss väl. Tack att du har goda tankar för ditt folk. Tack att du kan komma med frid och med hopp. Och Herre, jag bara ber dig att du den här julhelgen bara ska få lysa med ditt ljus över ditt folk. I Jesu namn. Amen. Amen.